i flygplanen så är rådet sätt på dig din egen syrgasmask först så att du kan hjälpa andra sätta på sig sina. Och så även med såna här saker, se till att du mår tillräckligt bra så att du orkar kämpa för det som du tycker är viktigt. Våra uttryck för känslorna ser annorlunda ut. Om man jämför en glad 85-årig gubbe jämfört med en glad 15-årig tjej. Det ser ganska olika ut kanske. De är från helt olika världar och har således också helt olika uttryck. De flesta som har varit med om svåra perioder, svåra saker i livet, tänker ofta, men hade jag fått valet så hade jag nog gärna sluppit liksom. Men nu fick vi inte valet. Så då får man göra det man kan av det hela. Jag tycker ångest kan vara ganska bra.
Säger du väl, ja. Tillbaka lutad i poddstudion.
Hej och välkommen till andra delen som handlar om att krishantera sig själv. Det här är Hälsorevolutionen och jag heter Maria Borelius, biolog och författare.
Och jag är Carina Lundstedt, förläggare och poddens producent. Och att kunna hantera sina egna känslor och att kunna ta hand om just dessa känslor när livet gungar till ordentligt, det är någonting vi undersöker den här veckan. Vi har gjort ett uppsnack på det här temat med att krishantera sig själv som du jättegärna får lyssna på. Och idag träffar vi psykologen och Instagram-profilen Henrik Wiman. På Instagram heter han psykologen Henrik. Han har just kommit ut med boken Det ska inte vara krångligt att må bättre.
Mm. Och nu har vi Henrik här i studion. Välkommen hit.
Stort tack. Vad roligt att vara här.
Ja. Och var kommer du från idag?
Jag kommer från Uppsala idag. Mm. Ja, och ursprungligen också. Så det är svar på många frågor där.
Mm. Du har blivit jättestor på Instagram. Varför är Instagram ett bra forum för svåra saker som människans psykologi?
Ja, alltså anledningen till att jag startade psykologen Henrik på Instagram, det var ju just för att jag ville nå ut. Och på så vis är ju sociala medier och Instagram jättebra, eftersom man når ut till många med budskap om hur man kan ta hand om sig själv på ett enklare och mer lättfattligt sätt.
Mm.
Så på så vis är det bra. Sen har det ju sina nackdelar som vi säkert känner till. Den prioriterar ju att det ska vara lite mer reducerat, lite mer liksom välpaketerat och sådär. Och då det som jag tycker kan saknas ibland är kanske de längre diskussionerna. Men då finns det ju andra medier för det, som att skriva en bok.
Mm. Eller att vara med i en podd.
Ja,
där man hinner utveckla. Ja. Du skriver i din bok, som jag tycker jättemycket om,
att
vårt känsloliv är som himmelen. Mm. Berätta.
Jag fick höra det, jag var på en kurs i meditation. Och kursledaren, han var buddhistmunk då, och han drog den liknelsen att vårt sinne är som himlen. Och jag tyckte det var så passande, för ja, men man kan se vårt sinne liksom som himlen, att det, allting ryms där. Vissa dagar kan det vara solsken, klarblå himmel och allt känns bara härligt. Andra dagar kan det vara en mörk och grå novemberdag, bara moln, kanske regnar, det känns, och andra dagar är det kanske åska och storm och det bara känns helt förfärligt.
Och det kan växla fort också.
Det kan växla väldigt fort.
Det kan växla, jag tyckte det var en bra metafor.
Mm.
Och vi ska prata idag kanske främst om de molniga dagarna, eller hur? Och lite orkandagar också.
Ja,
precis.
Absolut.
Men det är ändå intressant. I att må dåligt kan stor samhörighet skapas. Varför bygger vi broar till varandra när det är jobbigt?
Det är inte nödvändigt så att vi gör det när vi mår dåligt. Jag tror många kan känna igen sig, alltså för någonting som jag ofta upplevt när jag mår dåligt, att jag ofta får svårare att bygga broar, att jag också ofta vill dra mig tillbaka. Sitta inne med mina känslor. Och det är någonting som jag själv har fått jobba ganska mycket med. Att tvinga mig till att, nej men, jag mår dåligt. Prata om det, Henrik. Kom igen.
Mm.
Och så jag tror att det är inte nödvändigtvis så att vi gör det. Men att för att kunna ta oss igenom tuffa tider. Så behöver vi bygga de här broarna. Vi behöver öva på att känna samhörighet med andra. För då får man ju ofta reda på att man är inte så ensam som man kanske ursprungligen trodde.
Men det finns väl också i de här nollpunkterna liksom en stor igenkänning med människor emellan i de här väldigt basala, eller hur? Mm. Rädsla, sorg, utsatthet. Alltså där kan vi verkligen förstå varandra. Mm. Och det kan man ju tänka skapar stor samhörighet, eller?
Absolut. Det är ju bland det mäktigaste som finns i den människans upplevelse, att verkligen på djupet få känna att men, du och jag, vi upplever samma sak eller har upplevt samma sak. Och att få skapa den kopplingen till varandra. Mm. Det är ju en känsla som är i sig svår att beskriva.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi pratade, Carina och jag, här uppsnacket om det västländska samhället är ju ständig lycka. Normen, det är stomatolleendet, det är Coca-Cola-annonserna, man bara hoppar runt, man är super happy. Och så lever vi samtidigt.
Och inte minst nu inför jul, ja. Man ska vara liksom tillsammans och ja, man ska,
allt
vara,
ska vara perfect.
Det ska vara glada barn och man ska kramas,
man
det ska
tindrar.
Gnistra och tindra, man blir alltså, och så kan det ju vara. Men sen kanske det är bara jättestressigt och jättejobbigt.
Om man står och är otindrande vid någon disktrasa i köket och känner sig inte så tindrande.
Men yvigt,
den här lyckonormen, förväntan om ständig lycka, vad gör den då med oss när vi är med om alla de här molniga grejerna, stormiga grejerna?
Får oss att må ännu sämre, ofta. Att, när vi, ofta så finns det liksom, psykisk smärta ligger ju någonstans i klyftan mellan det förväntade idealet och verkligheten. Och ju större klyftan mellan de två sakerna är, desto mer lidande såklart. Och har vi en förväntan om att ett liv ska se ut som rosor och lätta moln och en lycklig jul och så vidare. Ja, då ligger ju idealet, förväntningen ligger ju jättelångt borta. Medans verkligheten kanske är någon helt annanstans. Ja, då blir det jobbigt.
Men är det, då blir ju liksom frågan, är det bra att ha förväntningen på att livet ska vara skit? För då blir allt annat så här bra nyheter.
Ja, men alltså, det ligger ju någonting i det. Jag tror inte att man ska gå runt och bara förvänta sig att liksom, ja, nu kommer, alltså, nu, varje gång man går runt ett hörn på gatan, någon kommer ge en käftsmäll. Det kanske inte riktigt där vi ska vara. Men
En dos realism.
Ja, en dos realism, absolut. Liksom att vi, så att vi inte går runt och tror att, ja, runt varje hörn att man kommer vinna 1 000 000 kronor. Mm. Utan se verkligheten för vad den är. Att runt hörnet så kommer ett nytt hörn. Kommer en ny gata. Det nya människor, kanske nya möjligheter, absolut. Mm. Men också nya saker som man behöver hantera. Mm. Någonstans ligger det ju i att verkligheten kan ju ofta vara som en stor, tung sten i vägen för en. Och om man själv går in med inställningen att nu ska jag försöka putta bort den här stora, tunga stenen, med andra ord, jag ska vara en stor, tung sten tillbaka. Ja, då kommer man inte någon vart. Liksom, då står man bara och trycker mot varandra. Men om man istället kan lära sig att vara lite mer flexibel, lite mer kanske som vatten. Då blir det liksom lite enklare att hantera den här stenen på andra sätt. Man kanske kan lära sig att gå runt den, eller ja, eller med tiden så blir stenen lite mindre sten, eftersom vatten kan ju vara ganska mäktigt också.
En fin bild. Vi har ju alla sett, framförallt ser man det på andra, när de försöker vara sten mot sten, och hur trubbigt det blir. Och sen gör man ju själv sten mot sten ibland också, det är typiskt alltså. Du, vårt känsloliv är komplext. Har vi ens ord för våra känslor? Du skriver en del om det i boken, hur man ska träna upp sig och förstå det här, att man både kan känna sig ynkans pytteliten och jättestor samtidigt. Hur sätter vi ord på vad vi känner?
Det börjar ju med att känna. Alltså, det är starten till allt, att våga vara öppen för det som försiggår inom oss. Och sen utifrån det försöka liksom sätta ord på vad det är man själv upplever inom sig. Det behöver inte vara exakta ord. Det behöver inte vara liksom så att man direkt hittar rätt.
Man har rätt att vara lite trevande.
Ja, absolut. Det är väl någonstans det grundläggande för mänskligheten, att man trevar sig fram lite grann. Så även med känslor. Och sen så är det också viktigt att komma ihåg att mitt ord för lycka är annorlunda från ditt ord och ditt ord. När jag känner lycka så kanske jag upplever något helt annat. Och det har ju mycket att göra med liksom våra respektive kontexter. Min uppväxt och liksom mitt liv har ju sett annorlunda ut från era liv. Och så. Och på så vis så kan ju även våra uttryck för känslorna se annorlunda ut. Jag drar upp ett exempel i boken, att om man jämför en glad 85-årig gubbe jämfört med en glad 15-årig tjej, ser ganska olika ut kanske. De är från helt olika världar och har således också helt olika uttryck. Så att det börjar med att man får känna in sig själv lite grann, vad man är, och sen ut efter det försöka hitta ord. Jag har ju ett bra hjälpmedel till det som jag har i boken, är ju det här känslohjulet som är väldigt användbart, som är i princip en synonym ordbok. Där man kan, som uppdelat lite grovt på de vanliga känslouppdelningarna som vi har.
Men du, vi lever ju i ett samhälle där vi börjar prata allt mer om känslor, och det uppmuntras väldigt mycket. Och på ett plan är det fantastiskt. Men på ett plan är det ju också jobbigt. Och i vissa, jo, men alla ska gå omkring och känna så mycket. För i vissa situationer i livet, om börjar brinna i det här huset, då vill vi inte ha någon som sitter och känner. Utan vi vill att alla tar sig ur huset fort. Och är man förälder, alltså när barnen behöver saker, då är det inte läge att sitta och känna efter just då. Utan då måste man få på overallen, komma till dagis och så vidare. Så att, finns det en risk för att, liksom, att det här känna efter-grejen kan bli för mycket och vi tappar i leverans? Nej, men förstår vad jag menar?
Ja.
För det är ju en balansgång, liksom.
Ja.
Det är ju både och.
Ja, jag håller helt med, absolut. Som det är så svårt att få fram på Instagram, liksom, att det ofta är svaret det beror på, eller liksom, det är komplext. För liksom, ja, det är klart att jag uppmuntrar folk till att känna efter och liksom lyssna in kroppen och sådär, men absolut, det kommer alltid finnas undantag.
Eller situationsberoende. Ja. Vissa situationer handlar om att nu ska vi få det här gjort.
Mm.
Och vissa situationer handlar om att nu har vi det här förtroendefulla samtalet. Båda ska ha plats, eller?
Mm, jo, absolut. Mm. Och alltså det där exemplet med småbarn, så här, det är också någonting som nämner under relationskapitlet. Liksom, att vissa tider i livet är ju tuffa per definition. Har man småbarn, ja, då kan man bara förvänta sig att det kommer vara tufft, punkt slut. Ja. Och då är meningen med livet där och då att få på byxorna på en envis tvååring.
Mm.
Det är meningen med livet, punkt slut.
Ja.
Man kan inte fundera
på oavsett om man är rädd eller arg eller ledsen, man måste bara få det gjort på något sätt.
Visst.
Så det där är också viktigt att prata om balansen mellan och känna efter och faktiskt göra det man måste. Vad tänker du om det, Carina?
Nej,
du började skratta.
Jag skrattar. Jag är uppvuxen i en familj. Mina kära föräldrar kanske ibland satte ord på sina känslor lite väl mycket. Liksom.
Mm.
Nu känner jag så här och nu har jag ont där och nu känner jag si. Och nu känner jag så och jag behöver och jag vill och jag måste. Jag har behövt bromsa det där. Men som du säger, det är ju vad man kommer ifrån.
Vad sa du då? Nej, men nu räcker det.
Ja. Ja, men gud ja. Mm. Nej, men ring, prata med någon annan. Prata inte med mig om det här. Kunde jag sen säga när jag blev vuxen, äldre liksom. Mm. Sätta gränser och så.
Det är ju jätteviktigt också. Särskilt liksom när man har då den här relationen förälder-barn.
Mm. Mm.
Det kan man ibland glömma att man kan få en så pass nära relation med sina barn. Att det blir nästan lite för gränslöst, att man glömmer bort att man har den här föräldrarollen någonstans. Mm. För det är någonting som mina föräldrar har varit, alltså jag vet att de har haft mycket tufft. Jag var sjuk mycket under tonåren och sådär och det var väldigt tufft för dem. Men jag fick inte höra så mycket liksom just om deras mödor förrän lite grann i efterhand. Och det var ju mycket för att de försökte komma ihåg sin föräldraroll lite grann, okej. Det är liksom, vi tar hand om oss varandra och kanske liksom pratar med våra vänner eller vården och så. Mm. Så det är jätteviktigt också då som barn att sätta gränser när man känner att det behövs, absolut.
Och framförallt inte lasta på den som är sjuk, vad man har för oroskänslor inför att den är sjuk, typ.
Mm, absolut.
Ganska viktigt, ja. Jag blev nyfiken. Du berättade att du var sjuk mycket i tonåren.
Mm.
Hur påverkade det ditt beslut att bli psykolog?
Ja, jag hade ju cancer i tonåren. Så i två omgångar. Så första gången var när jag var 14. Då fick jag en cancersort som heter rhabdomyosarkom. Och var under behandling, fick jag sedvanlig cytostatika och så vidare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och sen så kom det tillbaka sen jag var 17. Ett och ett halvt år efter att jag hade avslutat behandlingen innan. Så kom det tillbaka igen då. Och då blev det än mera behandling, så cytostatika, strålning och sen en stor operation också där de tog bort hela området där den satt, och så att det ledde till att de tog bort hela min blåsa i princip och gjorde en ny. Så jag har nu en kontinentstomi då. Och det var ju en tuff period, och hade jag fått välja såklart. Man pratar ju ofta liksom om att man lär sig av de här svåra perioderna i livet. Men jag tror att de flesta som har varit med om svåra perioder, svåra saker i livet, tänker ofta, men hade jag fått valet så hade jag nog gärna sluppit liksom. Mm. Men nu fick vi inte valet. Så då får man göra det man kan av det hela.
Mm.
Ta med sig de lärdomar man kan i princip.
Mm.
Så det har ju påverkat mig som person. Absolut. Jag tror att den Henrik som sitter här idag är väldigt annorlunda än den Henrik som kanske inte hade fått cancer. Men det hade faktiskt inte jättemycket påverkan. Alltså inte så mycket direkt påverkan på att jag valde att bli psykolog. Det gav mig en förståelse för de svåra sakerna i livet och definitivt hjälpt mig i mitt kliniska arbete att kunna koppla an och sätta mig in i andra människors situation. Men det som mera påverkade mig, det var alltså att bli psykolog. Det var två saker. Det första var min mamma, hon är kurator. Och när jag var liten så ville jag alltid berätta om min dag. Varje kväll i flera år så inleddes nattningen med att jag sa: mamma, idag var det så här att... Och så babblade jag på.
Mm.
Det var sällan något jätteintressant säkert. Utan bara liksom, jag tvingade fram. Ja, men visst. Och på rasten så gjorde jag det här och så vidare. Och mamma lyssnade. Jag kan inte minnas liksom att det var någon kväll som hon inte lyssnade. Ibland sa hon, jag måste bara göra det här först. Sen så kommer jag tillbaka. Jag tror det gav mig liksom en förståelse för kraften av att bli lyssnad på bara.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Mm.
Och så det la liksom grunden. Och sen så på gymnasiet då läste jag den här boken av Henrik Fexeus, Konsten att läsa tankar. Och det tyckte jag var häftigt. Så jag tänkte, ja men psykologi kanske. Så sökte jag till psykologprogrammet efter att ha tagit högskoleprovet några gånger.
Mm.
Och så på den vägen var det.
Mm. Och av de här väldigt tuffa erfarenheterna, vad du säger liksom, det är ingenting du hade önskat. Och det förstår jag ju helt. Men vad bär du med dig av den här liksom djupa, väldigt tidiga erfarenheten i livet?
En tacksamhet, framförallt. Jag minns att det var en gång som satt i skolan och man hade en vid entrén så fanns det stora fönster som blickade ut mot lite träd och sådär. Och jag minns en gång när jag tror jag var strax efter att jag var färdigbehandlad. Jag hade köpt en cola och en sån delicato boll i fiket och jag satt och bara blickade ut där. Och det var en av de första gångerna som jag på djupet kände att jag var glad i att jag lever.
Mm.
Det var bara att få dricka lite cola.
Mm.
Lyssna på lite musik som var i skolhögtalarna. Och titta på träd.
Mm.
Det var tillräckligt.
Mm. Det är tillräckligt.
Ja,
det är tillräckligt. Det är precis så fint.
Mm. Och, så det försöker jag bära med mig. Jag glömmer ju det. Jämt och ständigt såklart.
Kan det komma rädsla för att det här ska komma tillbaka? Ångest?
För att cancern ska komma tillbaka.
Mm.
Jo, alltså jag är väl inte jätterädd för att specifikt cancern ska komma tillbaka. Men jag kan definitivt känna oro över att min hälsa ska försämras på olika sätt.
Hur möter du själv då det med dina egna tekniker? Du pratar om läkande cirkeln och undvikande cirkeln för jobbiga tankar. Hur kan man...
Ja, precis. Alltså det är sådana saker. Då, det alltså med min oro för en eventuell sämre hälsa i framtiden. Mm. Den bemöter jag lite mera likt. Jag bemöter klimatångest eller ångest för sådana saker. Att jag försöker göra liksom det jag kan. Försöker ta hand om min kropp så gott jag kan. Träna i rimlig mängd, äta tillräckligt hälsosamt och se till att jag mår bra under den tid jag har här på jorden. Och det är väl i princip det jag kan göra. Alltså är det så att skit händer i framtiden, att min stomi börjar knasa eller att det händer något annat, Så det kan ju inte styra över. Så att jag börjar med att fokusera på mitt, och så får jag försöka bara låta det andra bero. Ibland pratar jag om det. Jag har en sambo som jag pratar om det här, absolut.
Så fint att du, tack för att du delar, för att då får vi en förståelse för att det du lär ut är också kommer nu djup egen erfarenhet, både professionell kunskap och djup egen erfarenhet. När du gick i skolan, pratades det mycket om psykisk hälsa då?
Nej, alltså det är just det som jag upplever är den stora skillnaden liksom med dagens ungdomar och ja, ens när jag...
När är du född?
91, så att jag gick ju på gymnasiet där runt mitten av 2000-talet ungefär. Och jag var och föreläste på en gymnasieskola för några månader sedan, och det som slog mig var just att ungdomarna pratade så fritt och ledigt om psykisk hälsa och psykiska besvär. Alla visste vad BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, var för någonting. Jag hade aldrig ens hört talas om ordet när jag var 14, 15, 16 år. Så det är ju någonting liksom i att vi nu, när vi kanske hade då tidigare en lite för lite fokus på det, så har nu kommit en, känns det som att det i alla fall kommit lite av en motreaktion, att man kanske har väldigt stort fokus på det. Ja, att vi kommer hitta någon form av balans i det hela, som det brukar ofta bli. Pendeln svänger åt det ena och åt det andra hållet. Men ja, det är intressant. Det är.
Du har i början av din bok en pyramid,
ja,
om att bygga den psykologiska hälsan från grunden, och eftersom jag är biolog så blir jag lite kär i den. De grundläggande byggstenarna handlar om saker som sömn, motion, näring, trygghet, även rutiner kommer sen nästa nivå. Varför är det så viktigt att få koll på den här nederdelen av pyramiden först?
För att det kan vara ganska förvirrande ibland att veta vart man ska börja. Liksom. Men man kanske känner att det är någonting som inte riktigt står rätt till med ens psykiska hälsa på ett eller annat sätt. Och ofta, för de allra flesta, så man märker först att vänta, jag mår inte så bra. Och när man sen kommer till frågan, men varför, så har man sällan något bra svar. Och just därför så kan det vara bra att bara fundera över, okej, men vi bygger upp basen först. Vi bygger upp kroppen först. Se till att den mår så bra som den kan. För då har man i alla fall en pusselbit klar.
Och det påverkar ju hjärnkemin, påverkar känsloliv och så vidare.
Absolut, visst.
Men det är intressant att du skriver det här, för att jag drog mig till minnes en situation med en av barnen. En elev var väldigt utåtagerande i en skolklass, och sen kom den här flickan, det här är väldigt länge sedan, hon var 9 år gammal, hem och skulle sova hos oss. Och då märkte jag att hon kunde inte gå lägga sig på kvällen, för att det visade sig att hon gick och la sig liksom klockan 12, 1, 2 på nätterna hemma. Och det var ett väldigt snack om den här flickans behov i skolan och dynamiken i gruppen, om dynamiken var X och Y. Och då tänkte jag bara så här som en morsa liksom. Men lilla vän, tänk om du gick och la dig 9, 10, 2, 3 veckor. Så bara, vore det intressant att se vad som hände då. Var jag för trubbig då? Eller det var, då hade jag känsla för din pyramid på något sätt. Ner i pyramiden först och kolla att basen funkar.
Absolut.
Är det så man ska använda den?
Ja, alltså jag kan ju någonstans förstå liksom att lärarna började fundera på gruppdynamiken.
Ja, men de visste ju säkert inte om det här. Nej, som precis. Jag fick se då.
Ja, ja, men eller hur? Och vi drar oss ju väldigt mycket som svenskar för att gå och berätta för andra föräldrar hur de ska uppfostra. Hur
ja,
de,
ja. Det är precis. Ja. Och jag tror inte heller att lärarna kanske frågade det. Gruppdynamik, men jag menar, ett barn som inte får sova blir väldigt högkänsligt till exempel och kommer reagera på väldigt mycket saker. Mina barn också, och jag själv också.
Ja.
Så är vi människor.
Ja, men det är en naturlig konsekvens av det, vem som helst blir så.
Vi gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan med en lärare som skrev till oss, Malin Siljedal, som just hade observerat hur eleverna inte tog hand om den här baspyramiden. Och att väldigt mycket av den problematik som finns i skolan, ja, men kan handla om att väldigt många är supertrötta.
Ja. Eller, och då är du i kris.
Ja, ja. Eller inte har ätit ordentligt och har för lite energi. Och det kan ju såklart vara konflikter hemma och en massa andra saker också. Men hon uttryckte ju att hon var rejält bekymrad liksom över just att de här grundläggande behoven inte tillgodoses. Mm.
Mm. Jag tänkte att den här pyramiden borde vara ute i varje klassrum. Nej, men den är så bra och att just man bygger människan nedifrån i det här, va?
Ja, men absolut. Mm. Och så även barn. Och alltså, jag menar, vuxna har ju många, inte all, långt ifrån alla, men många har ju i alla fall lärt sig någorlunda hur man hanterar sig själv när man är trött och grinig. Man kanske kan kommunicera, men jag är trött, det är inte du, det är därför jag är lite putt idag. Mm. Eller man kanske har lärt sig, men då behöver jag ta hand om mig själv på det här viset istället. Men ett barn kan ju inte det.
Nej.
De har ju inte det ordförrådet eller den liksom insikten om, men varför mår jag så dåligt? För där och då är det ju bara att det är jobbigt. Mm. Liksom direkt. Det är det enda de har.
Mm. Det är väldigt sant.
Så att, och då behöver ju vuxna vara där och hjälpa till med att basen byggs lite bättre, absolut.
Jag menar, de flesta, som du säger, vuxna vet att till exempel träning, sömn och mat ger bra effekt på känslolivet. Så kan det ju vara svårt om man hamnar i stora känslostormar, så sätter det goda vanor ur spel och då orkar man inte bygga. Så till exempel om man är med om kriser på jobbet, så kanske man inte orkar gå och träna, man har problem i äktenskapet, man sover dåligt på natten, någonting annat händer, man börjar trösta, äta massa grejer som man kanske inte mår så bra av. Om man hamnar i de här som lite sämre spiralerna, vad kan vara bra bryttekniker då för att liksom komma in i bra vanor igen?
Ja, jag tänker att det första steget där är ju att börja med att ha en acceptans för att de här situationerna dyker upp. Även om man pratar mycket om liksom så här gör du för att hålla vanorna, så här, det här, så här kan du göra och ta ministeg och göra, sätta upp små mål och så vidare. Så är det sällan så livet fungerar, utan livet går ju lite grann i perioder. I perioder så klarar vi av att träna och äta gott och träffa våra vänner. Och i perioder så sitter vi sönderstressade framför en dator och sliter vårt hår. Så att börja med att ha en acceptans och att erkänna liksom så som man mår just nu. Men just nu mår jag skit. Punkt slut. Jag tycker inte om det här. Jag tycker det känns jobbigt. Och så är det. Jag kan inte just nu göra så mycket åt de känslorna som jag har. Kan göra saker i framtiden. Men just nu känner jag som jag känner. Så att bara ha den här öppenheten är A och O för att kunna bryta det. För att kunna göra en förändring. Så det är första steget. Sen utifrån vad man känner att man behöver. Som sagt, det kan vissa kan det vara just att man behöver komma ut och träna. För andra är att träffa vänner som är första steget. Det vet både ni och lyssnarna bäst själva vad som är det som man mest behöver i de tuffa stunderna. Och försök, gör det. Om det inte går, försök imorgon.
Jag tänker lite som det här med overallen som du tog innan. Om man har haft eller har småbarn, att man kan minnas hur det bara, nej men alltså, kommer det vara så här? Ska han ligga här och skrika på golvet och vi får inte på klä och vi kommer inte iväg och jag kommer för sent till jobbet och ja men alltså någon slags vardagskris. Men så fort man kommer ut så var det som att det bara, allt blev bättre. Så jag tänker, när man mår själv lite dåligt, går man ut och bara går ett kvarter, så mår man ju lite bättre.
Men det är det
magiskt.
Ja, för mig är det en sån här instegsteknik. Liksom, att jag blir alltid... Men det är ju olika. En del har behov av mänsklig kontakt. Och, precis som du säger.
Men visst.
Du skriver väldigt fint om ångest och kris. De här svåraste stunderna. Man kan ju tycka att det är jäkligt konstigt med ångest. Varför evolutionärt finns ångesten kvar? Egentligen borde ju ångesten vara bortsorterad. Men den måste ju ha någon fördel eftersom den lever kvar i våra psyken. Och vad är det den ger oss?
Ja, precis. Alltså, jag tycker ångest kan vara ganska bra.
Säger du väl tillbakalutad i poddstudion.
Ja. Jo, men precis. Ja, eller hur? Alltså, om man ska vara lite krass, så är jag tjänar ju mina pengar på grund av att människor har ångest. Så att,
ja, det är okej. Okay.
Ja, nej, det är skämt åsido. Mitt mål är att folk ska må bättre och slippa känna ångest, att det är det jag jobbar för. Jag vill ju göra mig själv arbetslös, absolut. Men jag vet också att det kommer inte ske. Eftersom ångest har vi ofta, alltså det är ju ett sätt för kroppen att markera hot. Om stress, om vi har stress liksom vars fokus är att lösa problem, att försöka ta sig igenom hinder i vår vardag, så är ångest ett sätt för kroppen att markera att nu är det någonting hotfullt här.
Nu vi ska ha det, det är ett skydd mot fara.
Ja, men precis.
Ursprungligen.
Ja.
Men sen kan det bli något annat också.
Absolut, det kan ju bli förlamande. Mm. Det kan ju bli så pass mycket, så även med stress liksom. Det är att man kan bli så pass stressad att ja, man går in i väggen. Eller man kan få så pass mycket ångest att man får en panikattack. Eller får ångest över allt möjligt. Som är generaliserad ångestsyndrom eller ja, specifika fobier och så vidare.
Så ska vi skilja på ångest som man får på grund av att det är en verklig fara och hot som kommer utifrån, och mer panikångest som handlar om att nästan kroppens nervsystem lurar en, att något farligt är på gång?
Ja, alltså jag tänker man kan skilja det på, alltså när det är i en användbar mängd och när det är i för mycket mängd, kan man säga. För allting som är för mycket blir, ja, per definition för mycket.
Mm.
Och då blir det svårt för oss att hantera.
Mm.
Så, och jag brukar också uppmuntra folk liksom att ha inte som mål att bli av med ångesten. Ha som mål att lära dig hantera den så att den blir hanterbar. Och så att det blir en mera rimlig mängd.
Mm.
Alla känner ångest då och då. Det är ingen större konstigt med det. Så bara för att man känner det ibland, det är bara tecken på att man är en fullt fungerande vanlig människa.
Mm, mm.
Snarare ett sundhetstecken om något.
Mm.
Men det är när man börjar märka att okej, okay, men det här påverkar mig mycket i min vardag. Alltså när jag oroar mig för allt i min omgivning. Jag oroar mig för att, inte bara för de stora sakerna om krig och kriser, utan även för att hur ska jag hinna liksom handla allting? Eller vad kommer hända imorgon när jag ska ta tåget och så vidare? Det är då man kan behöva ta till de här verktygen för att hantera det så att det blir mer hjälpsamt.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Du skriver i boken om till exempel klimatångest. Vad tänker du om det?
Om klimatångest specifikt?
Ja, eller generellt ångest för väldigt stora skeenden i världen som har liksom en väldigt stor påverkan. Vi har två krig på gång och så vidare. Omvärldsångest, vad det nu än är.
Absolut. Och det där tror jag, alltså, som sagt, om nu ångest är ett hotsystem så finns det mycket och, som i vår omvärld just nu som kan upplevas hotfullt och som också är hotfullt. Absolut. Klimatet, inte minst. Och jag tänker att det är viktigt. Och som sagt, det skriver också lite grann om, eller skriver också om i boken, just att det är viktigt att se sin egen roll i det hela. Vad kan jag göra och vad kan jag inte liksom styra eller kontrollera alls? Och försöka fokusera på en själv, sin sfär, ta hand om sig själv. Det finns ju en vanlig metafor med syrgasmasken. På flygplan. För en som inte har hört den är ju att när syrgasmasken ramlar ner på i flygplanen så är rådet sätt på dig din egen syrgasmask först så att du kan hjälpa andra sätta på sig sina. Och så även med såna här saker. Se till att du mår tillräckligt bra så att du orkar. Så att du orkar kämpa för det som du tycker är viktigt. Om det är just klimatet eller om det är just krig som du vill hjälpa de drabbade. Ja, men se till att du inte tar ut dig själv. Se till att du får ditt syre i tillräcklig mängd. Så att du också kan orka ta hand om det som du brinner för.
Just att hugga ut en liten del av verkligheten och göra någonting konkret där, precis.
Ja, men precis.
Du, ett intressant strategi du hade, som jag aldrig har stött på, det är att man ska tala om sin ångest i tredje person för att på djupet kunna känna att man inte är sin ångest. Det är spännande. Mm. Så låt oss säga att jag har ångest för att något ska hända mina barn. Hur pratar jag om det i tredje person? Hur skulle det låta då?
Dels så vet vi då att vi har en ganska tydlig kategori, va? Det här är ångest för, eller oro för mina barn. Så då skulle jag väl kanske antingen, då skulle jag döpa den kategorin till de tankarna, den, eller den känslan till någonting. Alltså ja, kanske då väldigt konkret det här är barnoron igen som spökar.
Nu kommer barnoron, ja.
Nu kommer barnoron. Man kan också döpa den till något mer avdramatiserande som, ja nu kommer det blå monstret igen och spökar, eller nu kommer Kurt.
Man döper till Kurt.
Ja. Jättebra.
Ja, det är jättebra.
Någonting som får en att känna liksom att ja, men det här är utanför mig. Det är liksom, det är inte jag. det är, jag har gjort det jag kunnat för mina barn. Jag har sett till att de har tagit sig till skolan, de har fått mat. Mm. Jag har gjort det där, nu är det bara hjärnspökena kvar. Mm. Okej, okay, då lägger jag dem åt sidan en liten stund nu här. Då får Kurt vila där borta i hörnet, tagga lite där. Och medan jag pysslar med mitt, med mitt jobb eller med lunchen med vännen eller vad det nu kan vara.
Att jättebra. Inte vara på hela tiden. Nej. Och liksom försöka...
Nej, men precis.
Mm. Ja. Och precis. Att lägga in det i en liten box som får... Det är väldigt intressant, för när man vaknar där 4 på natten så tror jag att de flesta känner igen att det är då man har sina... Det är då är Kurt liksom... Alltså Kurt är superaktiv, eller vad man nu har, Elvira, eller vad man nu kallar sina... monster. Ja. De är igång som 17 på natten. Mm. Varför är det med 4 så där en bra kurttimme?
Ja, precis. Ja, det var faktiskt en följare som skrev att hen hade döpt sina sådana tankar liksom till 4 tankarna.
Mm.
För det var varje natt 4 så dök de där upp. Mm. Och jag tror väl att jag har inget... Alltså konkret så här är det, men om jag får gissa lite grann så tror jag väl att det har väl att göra med att då finns det inte så mycket annat att tänka på.
Så då får det ta stor plats,
ja.
Jag läste någonstans någon spekulation om det var så att de här lite mer dämpande rationella centra i hjärnan vilar då. Mm. Så det här som vi i vanliga fall har, det här filtret att kunna titta, är det här rimligt, är det inte rimligt? Alltså Kurts balanserare sover då. Så det är därför Kurt blir så stor, så att säga. Jag vet inte, men det är spännande. Många har det här, tror många känner igen det. Har du det också, Carina? 4?
Ja, men jag också relaterar till när jag har varit ensam tonårsmamma under några år. Så det har ju varit jättejobbigt och mycket oro. Men det kom till en gräns där jag just sa, nej men nu, det här drabbar bara mig. För det har ju gått bra. Det är ju inte så att det liksom... sonen i fråga missköter sig eller kommer hem senare eller ja, så att jag fick bara säga att nej, men nu räcker det. Och då var det just det här plats i korgen,
Fido
oros hunden där, och bara nej, men det hjälper inte mig det minsta. Och jag har telefonen här, skulle det vara, behöver han mig så ringer han, hoppas jag, eller någon kompis till honom. Och annars så gör jag bäst i att försöka sova och ta hand om mig själv. Så det var det tog ganska många nätter innan jag liksom bara, skärp dig. Det här blir ju bara en slags dålig spiral. Så. Mm. Men det är också för att det förväntas kanske av en tonårsförälder att vaka. Att vara så här liksom. Och helst ska man vara två som kanske turas om.
Nej, men det där måste ju vara en modern. Nu blir jag sån här bara evolutionär biolog.
Ja, ja.
Inte satt några... Nej. Alltså, det där, inte satt några 1600-tals människor och vakade.
Nej, men jag vet, men
det måste vara något hittepå.
Ja. Nej, men alltså vi är ju mera...
Curling.
Curlar och är ju liksom ständigt jourhavande föräldrar.
Och det kanske är mer hotfulla saker idag, i och för sig.
Kanske
nej, men det måste
också
funnits faror på 1600-talet.
Det är också att vi kan se ju var våra barn befinner sig. Och nu skulle de till den baren. Va? Men nu är de 1 kilometer bort åt andra hållet. Vad händer nu?
Ja.
Och så. Vilket är ju det vanliga att barnen vet om och man vet var de är och man finns till hands. Men man måste ju... Ja, det måste balanseras, för att annars blir det ju ångest i onödan.
Nej, absolut. Alltså, i någon mån har det alltid funnits. Jag tror säkert att det fanns några 1600-tals morsor som var ute och tänkte, är min unge ute och få pesten igen här nu.
Men då var det ju liksom, nu ska min lilla 5-åring gå 1 mil i skogen.
Ja,
ja, men det var det ju då.
Ja,
ja, men det är klart, nu är det djungeln i storstan och så vidare. Ja. En av de tankefigurer du har när man har såna här Fido eller Kurt-tankar, det är ju att du skriver upp alla tankar man har i 3 kolumner. Det jag kan kontrollera, det jag kan påverka och det jag inte kan påverka. Varför kan det vara bra? Låt oss säga att Carina ligger nu på natten och undrar vad som händer. Varför kan det vara bra att skriva upp de här tankarna på det sättet?
Jag tänker ju generellt är det för att det blir ofta lite tydligare då, för när man har en ångestor, och det är ju sällan särskilt rationell, oavsett om det är 4 på morgonen eller 4 på eftermiddagen. Och då blir det ofta lite tydligare liksom för en att hålla koll på, som du beskrev att du gjorde liksom, Carina, men det här kan jag kontrollera. Liksom. Jag kan kontrollera att ha ljudet på mobilen. Jag kan kontrollera att jag kan kontrollera över mig. Vad jag är och vad jag är redo på. Det jag kan påverka är att jag kan göra honom medveten om att jag har mobilen på. Du vet att jag finns där och kommer alltid vara där. Men det jag inte kan kontrollera är ju vad som händer när jag går utanför dörren, såklart. Så att, och då blir det liksom lite enklare för en, jag har gjort min del i det hela.
Mm.
Och det blir lite enklare för en då att lägga Oros, hunden, Fido, Kurt och så vidare. För övrigt inget ont om det är någon som heter Kurt eller något sånt där. Det är bara att jag tycker det är ett litet småroligt namn.
Ja. Var det inte Fovel Rammel som hade, och den lilla bofinken Kurt.
Det är bra. Vi skyller på Fovel Rammel istället. Det är inte jag, det är inte mitt fel, det är Fovel.
Ja, det är Fovel. Ja.
Nej, men så på så vis är det liksom, då blir det enklare att lägga de tankarna åt sidan lite grann.
Får jag bara lägga till en liten reflektion? Alltså det, för jag tycker det är så spännande det här med kontroll. Vi har ju så mycket mer verktyg idag för att kontrollera vår närmaste omvärld som vi pratar om. Och oss själva, hur vi mår och vi mäter och vi, ja, i liksom i ett gott syfte. Hur ska man kunna balansera det här? Alltså jag kan tänka när jag ser på människor i min omgivning och på mig själv i perioder att när jag har försökt att liksom kontrollera för mycket så har det lett till mer ångest. Hur tänker du där?
Och det där är ju någonting som jag möter dagligen liksom när jag hade patienter nästan, just att när vi känner osäkerhet inför livet så brukar vi ofta möta det med att försöka få mer säkerhet, få mer information, få kontroll som du beskriver. Det man hoppas ju är ju att få någon form av lugn, att man känner, ja, men bara jag får reda på det här så kommer jag känna mig lugn. Dessvärre funkar det ju inte så. Utan ju mer man jagar kontroll, desto mer osäker blir man. Det här är också en del som något som jag skriver om i boken under just ångest, eftersom liksom det är den här som man kallar för intoleransen för osäkerhet. Den ligger till grund till många av våra ångestbesvär. Och lösningen är ju då inte att jaga kontroll. För mycket vill ha mer. Om vi jagar kontroll, får lite kontroll, då kommer vi bara vilja ha ännu mera. Utan lösningen där ligger i att bli bekväm med det osäkra. Att söka mindre kontroll. Inte, alltså, tillräckligt lite om man säger så. Inte släppa sig vind för våg. Men ett konkret exempel, om man säger att man med sömn. Där finns det jättemånga appar och klockor och man ska mäta sin sömn. Ja, och så vidare. Och det kan vara jättebra för många. Samtidigt så kan det också vara någonting som man kan stirra sig blind på. Man trippelkollar statistiken och min app säger idag att jag sov dåligt. Då måste jag ha sovit dåligt, antar jag. Det kan få motsatt effekt.
Det kan bli styrande, ja.
Ja, men visst. Mm. Och då kan ju ett konkret sätt vara att släpp på kontrollen.
Mm.
Ta av de här klockorna. Sluta med de apparna. Låt sömnen bara komma och utgå ifrån din egen upplevelse. Upplever du att du sov bra? Toppen. Upplever du att du sov dåligt? Okej, men då vet du det.
Chilla brukar ju mina barn säga, eller har sagt genom åren. Chilla mamma, chilla lite mer.
Ja, absolut.
Barn gillar chilla föräldrar, det är ju det som är grejen. Det är bara så svårt att vara en
ja,
sån.
Ja, visst är det.
Ja. Nu har du skrivit den här boken som jag är ett uppslagsverk, tycker jag, för människor som vill på något sätt. Det är ett ABC om känslor och framförallt jobbiga känslor. Vad hoppas du att det här ska... Hur ska den här liksom komma ut nu och spridas? Och vad ska det skapa för dynamik och samtal och sådär? Vad ser du framför dig?
Jag hoppas att det ska bli en bok som avdramatiserar det här med att ta hand om sin psykiska hälsa.
Mm.
Ännu mera. Att det ska bli just mindre krångligt att ta hand om sig själv.
Mm.
För det var någon fick en fråga av en reporter i en intervju och frågade, men är det verkligen liksom enkelt att ta hand om sin psykiska hälsa? Och jag sa, ja alltså, det är ju enkelt, men det är ju inte lätt. De här sakerna liksom kan vi göra lättfattliga och enkla att ta till sig, själva jobbet. Det kommer fortsatt vara svårt. Mm. När vi känner oss nedstämda, när vi känner oss bara som världens sämsta människa, då är det klart det kommer vara jättesvårt att gå ut och ta en promenad eller ta det där liksom promenaden runt kvarteret som vi pratade om, eller höra av sig till en kompis. Det kommer vara svårt.
Mm.
Och det kommer fortsatt vara så.
Mm.
Men det blir lite enklare om vi har någonting att utgå ifrån.
Mm.
Att när vi möter de här perioderna i livet, när vi står inför krisen, när vi har de här tuffa känslorna som vi kanske inte vet hur vi ska hantera, när vi känner oss stressade på grund av livets oundvikliga sätt att vara, eller när vi bara vill allmänt, vi vet inte riktigt vad det är som gör att vi mår dåligt, men vi vill ha någonting som hjälper oss att må lite bättre, ja men då ska det finnas en lättfattlig bok som man kan öppna och hitta någonting som hjälper en på rätt väg.
Mm.
Det kommer absolut inte ta den hela vägen fram. För det kräver mer än vad man kan få plats med i ens en bok.
Mm.
Men något steg på vägen i alla fall.
Det finns gym att gå och ta hand om kroppen. Men jag tycker att du har skapat ett litet gym för själen.
Okay.
Där man kan gå in och säga, jaha, där ligger de och där är gummislangarna och där är de vikterna. Just det, där kan jag göra det. Mm. Väldigt fint arbete. Tack så mycket Henrik för det du gör. Ja.
Tack och tack detsamma.
Och vill ni hitta oss där ute så får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter halsrevolutionen_podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.